There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är röd, vi är blå, och andra laget slå. Hej, ÖIS är världens bästa gäng. ÖIS är laget som tar 2 poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt.
Då välkomnar vi er till avsnitt 164 av ÖIS-snack, idag uppe på ÖIS-gården med vår sportchef Pontus Farnerud. Varmt välkommen.
Tusen tack.
Hur är läget med dig så här en regnig tisdags eftermiddag?
Nej, det är bra. Vädret kunde varit bättre. Absolut. Torsdag är det i sig.
Ja, det är det.
Men det är väl bra. Det är härligt att vara på ÖIS-gården. Jag trivs väldigt bra här med alla medarbetare. Så att, det är bra.
Vad säger du om försäsongen hittills? Nu när det här släpps så kommer vi ha spelat ett derby också. Men vi har ju spelat 6 matcher, va? Och det har varit 5 segrar. Så en ganska okej försäsong ändå.
Det tycker vi. Vi är nöjda med hur det har sett ut. Och det vi har byggt upp under den här perioden. Där Adde och Jesper har varit såklart drivna i att själva utvecklingen av spelet och prestationen för A-truppen ska vara så optimal som möjligt. Med mestadels bra resultat, vilket alltid hjälper och underlättar i att implementera nya saker och få spelarna att tro på det vi gör. Men det känns väldigt bra. Vi har en härlig grupp att jobba med. Och kryddat med lite spelare in där det är viktigt att hitta rätt, så känner vi att vi känner stor optimism inför säsongen. Nu får vi se hur det kommer gå i helgen då. Inför eller mot guys. Men oavsett egentligen så är det bara att jobba vidare. Att prestationerna ska vara så bra som möjligt. Och att vi ska fortsätta bygga på det som vi har gjort sedan starten. Oavsett om vi förlorar med 5-0 mot Degerfors eller vinner med 3-2 mot Elfsborg. Där ska vi vara extremt konsekventa i det och hitta den stabiliteten, tydligheten och principerna i allt vi gör både på och utanför plan.
Det låter gött. Då får vi helt enkelt hoppas att lyssnarna får fira en derbyseger när de lyssnar på det här helt enkelt. Men ja, det får vi se. Jag tänker att vi ska gå över på klassiska, anrika, 5 snabba. Så min första fråga till dig Pontus är, har du någon hobby utanför fotbollen?
Jag har ju min familj som är min hobby. Det är ju den som tar all tid förutom fotbollen. Så jag skulle väl svara, fotbollen är min hobby. Eftersom jag tittar på mycket fotboll när jag inte jobbar också. Och sen då familj såklart. Och skulle jag välja något annat så är det att resa. Jag älskar att resa och uppleva nya kulturer och nya städer. Så här, gärna då med nära och kära.
Ja, det där är fantastiskt. Det älskar jag också. Kan man väl lägga in en liten följdfråga där? Finns det något ställe du gärna hade rest till? Det pratade vi faktiskt lite om i podden förra veckan. Mackan, har du varit på Island där? Finns det något ställe som lockar dig lite extra?
Ja, en hel del. Jag har ju varit på många ställen, alltså fotbollsrelaterat som spelare och ja, framförallt som spelare. Men då ser man ju mycket flygplatser och hotell och arenor, men inte så mycket annat. Island har jag också varit på, väldigt, väldigt vackert, men det skulle jag också vilja se mer av. Det var ju några landskamper där, både med U21 och A-landslaget tror jag. Det var väl ett litet besök i den där lagunen, men inte så mycket mer. Däremot skulle jag vilja åka tillbaka till Japan. Jag var ju där 2002 under VM, och det är ett fantastiskt land av det jag såg då, men skulle vilja uppleva och upptäcka ännu mer av Japan.
Ja, det hade varit coolt faktiskt. Om vi tittar på fotbollslag och sådär, har du något favoritlag utomlands? Vi satt ju här och diskuterade lite Premier League och sådär. Har du något lag som du håller extra på? Du har ju varit i många klubbar runt om i Europa också.
Ja, men jag följer väl de klubbarna jag har spelat i såklart, mer eller mindre i alla fall. Sen har jag alltid haft Barcelona som mitt favoritlag sedan några av mina första tröjor där, Romario-tiden, Romario och Laudrup och det gänget. Det var då jag fick upp ögonen för Barca, också för att de hade snygga tröjor, tyckte.
Ja, men de är nice. Det är anrikt. Jag tänker, du har haft en otroligt lång fotbollskarriär, och från att du var på U21-matcher på Island till att du sitter här idag, så har det ju hänt otroligt mycket i din karriär. Vad skulle du säga är din bästa upplevelse i ett fotbollssammanhang någonsin?
Det är väldigt svårt att rangordna det utifrån hur man var som ungdomsspelare, eller det man fick uppleva i ungdomsåren som var fantastiskt där och då, och som man än ser tillbaka till och tänker att det är ju lite där allt började, och de glädjekänslorna man hade vissa gånger där, de är svåra att upprepa alltså. Sen är det väl då de gångerna man har vunnit något, det är ju det som sticker ut, om det så är ligaguld eller cupguld eller vilket jag har gjort i egentligen alla länder jag har spelat i, så att har fått fira lite, och det handlar om i slutändan att vinna, men jag skulle nog ändå säga att Champions League-matcherna är de jag fick spela, det är något extra, det är det verkligen.
Ja, det är sjukt tungt kan jag tänka mig, alltså det är häftigt att kolla på i alla fall, mer än så vet inte jag, men nej, det låter otroligt, otroligt coolt. Spela Champions League, säger du. Vem skulle du säga är den bästa fotbollsspelaren du någonsin har mött? Är det någon i Champions League-sammanhang kanske?
Ja, det är ju många som håller Messi och Ronaldo högst. Jag har mött Ronaldo då. Men alltså, för mig, i min roll på plan, så var det väl lite mer vilken är den svåraste motståndaren som jag har mött. Och då är det Patrick Vieira som jag mötte först med Arsenal när han var där i en träningsmatch med Monaco. Och sen när han var i Inter och jag spelade i Sporting på San Siro, där det kändes som att, ja, båda gångerna kändes det som att jag var en pojklagsspelare mot en vuxen VM-guldspelare. Första gången var jag i och för sig nästan en junior när jag var i Monaco. Men det är väl de gångerna jag känt att det är på en helt annan nivå. Han är extremt skicklig liksom på allt.
Vågar man liksom en störa en sån spelare liksom, gå upp nära inpå, eller liksom, det blir nästan helt läskigt kan jag tänka mig.
Ja, nej, där hade jag inte en chans. Han gick in och plockade bort mig ganska enkelt, gjorde han.
Vieira är anrik, alltså. Det är en sån där spelare som man minns från när man var liten, som liksom, det finns en kategori sådana spelare som man är nästan så här, man kan inte riktigt intyga att de finns på riktigt. Det känns som sådana här karaktärer man bara har byggt upp i huvudet som man fick följa på de här första mästerskapen. Så det är fint att han kommer på tal i öjsnack, det måste jag faktiskt säga. Men det är ju dags nu för eldprovet här, Pontus. Det är dags för den viktigaste frågan. Jag vet inte om du känner till den, men den kommer här i alla fall. Kan du backa med släp, eller hur går det med det?
Jag har ju lyssnat på det här ett par gånger, så jag vet ju hur ni bygger upp den här frågan. Men nej, eftersom jag aldrig har testat så får jag väl säga nej på det. Jag utgår från att man inte fixar det första gången. Så att, nej, jag får också vara med när det ska vankas sån här kurs. Då. Mm.
Precis.
Och det var skönt att du tog det, så vi slapp inte ha det. Det skulle vara. Men du är naturligtvis välkommen på kursen när den nu blir av.
ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng.
Om vi ska komma in lite på liksom, på ÖIS och din roll här, hur gick det till när du blev rekryterad, dina tankegångar när du blev kontaktad och hur allting blev klart?
Jag blev väl kontaktad någon gång i slutet av säsongen där, när det återstod några matcher och vet att rekryteringsprocessen var igång, och sedan så, ja, vet ni ju att det var fullt upp med annat och fokus var såklart på att se till att ÖIS skulle spela i Superettan detta året också. Så att det drog väl ut lite på tiden där, ett par veckor. Och sen har jag väl börjat diskutera på nytt, så gick det ganska snabbt. Jag hade snack med de flesta i styrelsen. Och sen blev det klart där innan, eller runt jul var det väl, innan eller efter jul. Så på den vägen är det, och sen satte jag igång arbetet i princip direkt och började prata med Adde som redan var på plats, eller inte på plats fysiskt, men som var klar som huvudtränare då. Och så blev Jesper den pusselbiten vi plockade in först, och sen inventera truppen och börja jobba med ja, allting i princip. Det är ju extremt många saker, både vad det gäller trupp och ledarstab och sen allting runt omkring som också kanske fallit mellan stolarna eller man inte prioriterat under den här tiden. Många saker som man får sätta sig in i och jobba med.
Var det något, liksom, några specifika punkter i de här mötena ni hade och samtalen där du, ja, men, där du kände att det ändå blev, alltså, eller nu är du uppenbarligen här, men var det som attraherade dig framförallt med ÖIS?
Det är väl liknande som många säger, att det finns en historia här, en anrik förening, att vi är i Göteborg definitivt, och sen att man ser en potential både i föreningen och även då det som jag vill jobba med framöver i akademi och samarbetet med Real Sociedad och möjlighet till att utveckla föreningen på ett fantastiskt sätt, hoppas jag, de kommande åren, att vi tar steg i alla delar, inte bara A-truppen utan även akademin. Så att, ja, återigen, potential, vilket jag utgår från att många säger varför man vill komma till ÖIS, för att det finns en potential här, men jag känner det, även om vi måste vara ödmjuka och veta att vi kommer från en tuff period och vi har dessutom rent lokalt en tuff konkurrenssituation med andra lag här, så att det ska vi vara väl medvetna om, men vi ska göra vår grej och vi ska tro stenhårt på det och jobba otroligt hårt för att uppnå de förhoppningarna, förväntningarna som alla har om att ÖIS ska vara ett allsvenskt lag framöver.
Och fram tills dess att du blev rekryterad av ÖIS så var du borta från fotbollen ett bra tag. Hur kändes det? Hur mycket saknade du att komma tillbaka till fotbollsjobbet?
Ja, inledningsvis efter jag lämnade Blåvitt så var det väl ganska skönt på ett sätt att komma ifrån den hysterin som det blir, eller den bubblan som man lever i. Det blev väl ganska abrupt så, men jag kände ändå att man behövde lite tid att landa i det, så det var ganska skönt. Och sen självklart så kommer ju suget tillbaka, och då handlar det om att hitta något som verkligen triggar en också, och det känner jag med ÖIS att det är någonting som jag brinner stenhårt för att driva vidare. Där har jag ett enormt engagemang att försöka göra så bra som möjligt i min roll. Så det är klart att skönt att komma bort lite från fotbollen, få ett helhetsperspektiv, umgås lite mer med familj och vänner också kanske för den delen. Men sen, fotboll är mitt liv, min passion, och har varit så stor del av mitt liv alltid, så att det är väl naturligt att förr eller senare så skulle jag tillbaka in på något sätt.
Mm. Och du lyfte IFK lite där. Jag förstår att det inte bara kanske är positiva saker som du tar med dig därifrån då, att du behövde en tid ifrån fotbollen också, men vad drog du för lärdomar av den tiden, och vad tar du med dig in i ÖIS-arbetet?
Ja, men jag är väldigt glad för den tiden. Det är klart att jag lärde mig extremt mycket i den rollen som jag har nu. Jag hade ju till en början en lite mer tillbakadragen roll där jag var assisterande och inte hade huvudansvaret själv. Även om vi inledningsvis hade en otroligt fin relation och det gänget som var på plats då med Kenneth och Max Markusson som klubbdirektör. Och Mats Engström som ordförande, och sen Poja och Ferran som tränare. Vi hade en samsyn i väldigt mycket, och vi höll på att bygga upp något jäkligt bra. Sen var det andra omständigheter som gjorde att det inte blev så. Och i hela den processen så är det många lärdomar som jag har tagit med mig, såklart. Svårt att peka ut något speciellt, specifikt så här. Och så skiljer det en viss del, både vad det gäller klubbarna, föreningarna och min roll då, där jag har en kanske annan roll och mer ansvar än vad jag hade och kände att jag hade i Blåvitt, framförallt under sista tiden i Blåvitt.
Mm. Och till ÖIS här, du anslöt ju då i mellandagarna, eller formellt i början på januari, va? Och nu två månader efter så är ju truppen i stort sett satt, eller är ni Är ni klara med truppbygget helt och hållet, eller hur?
Vad det gäller nyförvärv så är vi väl klara i princip om inget oförutsett händer. Sen vet vi att det finns eventuellt intresse på några av våra spelare, men vad det innebär konkret det kan jag inte svara på. Och det är klart att då får man vara beredd på eventuellt agera. Och sen så har vi ju många unga spelare som har visat framfötterna också, vad det skulle innebära i att de skulle komma upp i A-truppen. Det får vi också se framöver. Men annars så är vi nöjda och truppen är på plats. Ja.
Och vad är de... Ja, men, om man drar lite stora penseldrag kanske med de principer som ni har använt för att sätta truppen. Hur har liksom arbetsgången varit?
Ja, först och främst att se över befintlig trupp. Vi är klart att både jag och Adde framförallt, även Jesper... utgår jag från, hade en viss känsla och en bild av ÖIS både som lag och individuellt spelare för spelare. Och hade vi gått på den direkt så med facit i hand så hade det inte blivit bra. Utan vi är väldigt nöjda att vi tog oss den tid att se över truppen. Och nu är det ju faktiskt så att de yngre killarna hade knappt varit uppe och känt på A-truppen tidigare eller fått spela träningsmatch, och att de har fått vara med så mycket som de har varit hjälper mig i mitt jobb också framöver med att identifiera spelare som vi vill plocka in, utifrån att inte stänga dörrar för vissa spelare som vi känner har den potentialen att kliva upp i A-truppen framöver. Så hela det liksom, hela den processen har ju varit, ja, men vi känner att vi är ganska stolta, är väl fel, men vi är glada, jag och Adde i alla fall framförallt, att vi har gjort så som vi gjorde. Och sen så har vi en budget som är extremt tajt utifrån hur det har sett ut tidigare. Jag menar, 9 spelare ut, inklusive 5 spelare på lån, och en möjlighet att kanske plocka in 2-3 spelare initialt. Då gäller det att man hittar rätt och väljer rätt positioner, egenskaper, personlighet, vilken typ av spelare, vad vi har i gruppen, vad vi känner att vi behöver komplettera med. Och det var ju också därför då som vi kanske kände att vi hittade en lösning med Sargon, vilket frigjorde viss ekonomi och gjorde att vi kunde ta in ytterligare en spelare, och att man ser då lite andra kanske egenskaper och hur spelarna agerar både i träning och match och även utanför plan, så att vi får ihop den här gruppdynamiken som är så extremt, extremt viktig, och där vi känner att spelarna nu, att det finns ett jävla go i laget och spelarna har anammat det som Adde och Jesper då återigen jobbar stenhårt med, och där har vi en samsyn i det, vilket känns otroligt skönt, och spelarna är extremt disciplinerade och fokuserade och positiva till att vi ska göra något bra.
Du nämner akademin lite där, att det är ganska många akademispelare som kanske inte hade givits chansen överhuvudtaget i A-laget, och det var ju ganska många som fick pröva på här nu under försäsongen. Givet det problematiska ekonomiska läget vi har, hur viktigt anser du det vara att verkligen satsa på de här akademispelarna och ge dem chansen? Alltså, för att det blir ju... Du kan ju alltid i princip göra bra, du kan bara göra bra affärer egentligen på akademispelare. Hur mycket siktar du på att prioritera akademispelare framöver i ditt arbete?
Jag hoppas att jag kommer vara lika konsekvent framöver så, utifrån det jag säger just nu, men det skulle jag verkligen vilja att vi gör. Jag vill absolut inte. Och det kan jag väl slå fast vid, att jag vill inte ta in spelare som vi känner är lite bättre kanske just här och nu än våra akademispelare i de unga åldrarna, utan det ska vi definitivt prioritera, våra egna spelare, absolut. Jag ser ingen anledning att ta in någon som tillhör en allsvensk klubb men som kanske inte har fått förnyat kontrakt där, eller som har varit i Atalanta eller i någon annanstans, som inte ser en extrem potential och spets kontra våra spelare utifrån hur vår trupp ser ut, hur akademin ser ut och deras egenskaper. Sen så kan det absolut komma att finnas undantag i det tänket. Men det är verkligen så jag vill jobba framöver. Så är det. Och där är återigen Sociedad och Xabis roll extremt viktig också, för att vi snackar om en av Europas bästa föreningar vad det gäller talangutveckling, och att vi har den möjligheten att jobba på det sättet här, Det är jag extremt glad över och tacksam för ÖIS som förenings skull.
Mm. Ja, det är ju ett unikt samarbete på många sätt. Jag tänker det här med balansen då, du snackar om att exempelvis kanske inte ta in någon som är lite bättre här och nu för att stänga dörren för en som tillhör juniorlaget nu. Hur mycket balanserar man det att jobba med att skapa en slagkraftig trupp här och nu med att tänka långsiktigt? Hur ser den balansen ut?
Ja, det är ju såklart våra egna tankar och hur vi ser på fotboll och erfarenheter som vi har tagit med oss. Både jag i min roll som spelare och de klubbarna jag varit verksam i där man i många av de klubbarna jag har varit i jobbat extremt mycket med akademispelare och faktiskt fått se detta på nära håll. Och sen då Adde som kommer från en bakgrund där han har jobbat med mindre medel också. Och det är ju en utmaning och lite så här var det för mig när jag kom in i Blåvitt också förhållandevis. Så var vi i en extremt tuff ekonomisk situation då också. Men lyckades lösa det på ett bra sätt med att ge unga spelare förtroende och utveckla dem. Även utveckla äldre spelare för den delen. Och sålde ju spelare för säkerligen 100 miljoner minst under 2021. Så att det är självklart för mig. Och återigen, de miljöerna jag har varit verksam i. Och det går liksom hand i hand att jobba stenhårt med utveckling och också få framgång. Och just att ekonomiaspekten är så pass viktig för oss också. Så blir det ju ännu viktigare att jobba med våra egna spelare. Och då ska man ha rätt typ av ledare på plats också. Det känner jag att vi har både i A-truppen och i akademin i de äldre lagen. Vilket känns tryggt och inspirerande för framtiden.
Mm. Om vi tittar på balansen som är i truppsammansättningen idag. Liksom, hur ser du på den? För att det har ju varit lite sådär... Alltså, en sak som jag i egenskap av att vara soffexpert har tänkt ganska mycket på är ju det här med antalet mittbackar exempelvis. Alltså, känner du att vi har tillräckligt med folk på alla positioner och sådär?
Det känner vi nu. Vi känner att vi har väl egentligen en mer en antal mittbackar då, eller centrala mittfältare som vi känner håller en hög nivå utifrån positioner plus då ett gäng yngre killar som också knackar på dörren och som vill få speltid, vilket jag hoppas vi kan ge dem. Men jag känner att i numerären om man tittar på positioner så ligger vi bra till. Det är väl klart att vi hade önskat att de tre spelarna som just nu inte är tillgängliga inte mer eller mindre spelar på samma position i Linus Tagesson och Styffe och Dyrestam. Och där vi också känner att de som vi kanske ansåg från början var ett alternativ på andra positioner har visat sig vara duktiga i om vi ska prata rent i klartext då, i mittbackspositionen som Anton Andreasson och William Svensson som har gjort bra insatser där, bägge två. Och där känner vi att vi har den flexibiliteten just nu i det. Sen är det olyckligt att vi just nu har framförallt Styffe och Dyrestam som inte är tillgängliga som då är ett alternativ på mittbackspositionen om man utgår från den.
Mm. Ja, precis. För det här är ju någonting jag har tänkt på ganska mycket egentligen de senaste åren. Och det är ju min ingång i det. Liksom. Och där resonerar man ju olika. Men jag kan ju ha känt att vi genomgående under många år kanske inte har haft tillräckligt många renodlade mittbackar. Och de mittbackarna vi har nu alltså skadar sig en, i och med att vi spelar den trebackslinjen vi spelar, skadar sig en av dem, vilket är fallet med två just nu, då, så kan det ju bli att det blir att man får plocka någon från en annan del av truppen. Liksom i det här fallet Anton Andreasson och William Svensson, och då ska någon fylla deras roller och sådär, och att det blir liksom lite rotationer i truppen där spelare spelar på positioner som de inte är vana vid liksom. Är det ett orosmoment för er att det ska bli så? För jag menar, det riskerar ju att få en obalans, nu är det jag som spånar här, men är ni oroliga att den utvecklingen kan ske?
Vi måste ju se till alla möjliga scenarier såklart, självklart är det så. Men återigen, det skulle innebära att vi tog in ytterligare en mittback och då skulle vi inte kunna ha ytterligare en offensiv mittfältare eller ytterligare en central mittfältare, för att den ekonomin har vi inte. Vi har inte en krona till att spendera på nya spelare, och då har vi valt de här spelarna att få in. Och samtidigt så finns det ett gäng underifrån som vi tror skulle kunna vara alternativ också. Men det är helt enkelt den verkligheten vi har att förhålla oss till. Vi har inte möjlighet att plocka in, har inte den lyxen att plocka in ytterligare en spelare, utan då får vi rotera med de spelarna som vi har, den befintliga truppen, och då har vi valt de spelarna som vi nu har valt att plocka in. Och det blir ju lite så här, det är lite samma som att, ja men det är klart att det hade varit bra, och många kanske tycker att vi kunde förlängt med en eller två spelare som hade utgående kontrakt. Ja, då hade vi kunnat ta in en spelare till. Mm. Alltså, det är den verkligheten vi har att förhålla oss till. Vi kan egentligen ta bort all kostnad för lånespelare, för att det är inte kalkylerat och finns inte möjlighet till någonstans i att plocka in spelare, utan det handlar om att de spelare som hade utgående kontrakt och de kostnaderna, lägga dem på nya spelare, och där får man trixa och pussla för att få ihop det på bästa sätt.
Mm. Ja, jag tänker,
om det är svar till att svara på
det.
Jag tänker också på ja, men som du säger, William Svensson och Anton Andreasson har fått kliva ner då i mittbacksroller och har gjort. Jag tycker de har gjort det liksom, inte liksom jättebra i varje match, men de har ändå visat att de är kompetenta även på en mittbacksposition. Hur jobbar man för att liksom få en spelare att köpa in sig på att liksom spela på en helt annan position? William Svensson till exempel har ju liksom, gjorde ju en sån förflyttning i fjol också. Den gick från mitt till ytterback. Hur jobbar man med det? Liksom?
Ja, men det är ju framförallt då Jespers jobb att jobba med detta i den dagliga verksamheten. Både ute på plan men också i här inne, genom att titta på video, analysera och återkoppla till insatser som har varit tidigare och så vidare. Det är klart att jag vet faktiskt inte vad spelarna känner för det, om jag ska vara ärlig, utan det kan vara väldigt individuellt spel. Det finns spelare som är fine med att vara ett alternativ på flera positioner, vilket ökar deras möjlighet att få spela. Och sen så finns det spelare som är väldigt klara över att de ska ha en position, och får de inte spela där så kan det bli lite friktion. Men den gruppen känner vi inte att vi har. Alltså, vi känner att de här spelarna köper det vi vill göra till 100%, och det är det som jag tror kommer göra att vi lyckas bra.
Jag tänkte på det också. Du nämnde ju att de, nu går jag tillbaka lite till mittbacksgrejen där. Men,
ja,
men
du alltså, kan inte släppa den lite.
Nej, ja, det brukar vara så. Jag älskar mittbackar. Det är någon sån obsession.
Men du vet ju att det finns ett gäng underifrån också. Mm,
det var det jag tänkte komma till. För att vi har ju en sån som Rami Yassim, som jag tycker har imponerat jättemycket under försäsongen, och ser stabil ut, ser intressant ut och känns som att han skulle kunna växa in på en roll i A-laget, och då får vi ju verkligen en renodlad mittback. Kan det bli en möjlighet att han får kliva upp i A-laget och spela superettan fotboll redan i år?
Det kan det definitivt bli. Vi har fler mittbackar, tycker vi, underifrån som är intressanta. Och vi har väl valt att inte heller bestämma i ett för tidigt skede att det är du Noah, eller det är du Rami, eller någon annan som vi ska plocka upp, utan de är också inne i en fas där de måste anpassa sig till en ny miljö. Till viss del en A-truppsmiljö med en ny tränare, ett nytt system. Dessutom kunna hantera det med att ibland träna med U19 och vara bäst där. Både i träning och match. Att dominera där verkligen för att kunna ta nästa steg hos oss. Och vi har då valt att kanske inte direkt säga att den spelaren eller den spelaren som ska flyttas upp, utan titta på ett gäng som vi känner är intressanta för att deras prestation och pendlar en del också. Det är tufft för dem att komma upp och träna både fysiskt och mentalt. Så att vi vill inte bestämma för tidigt vilka spelare vi eventuellt kommer att lyfta upp till A-truppen, utan fortsätta att titta på flera spelare där. Och att, som sagt, att de när de är uppe gör allt de kan för att visa att de ska vara en del av ÖIS A-trupp, och samtidigt när de är nere i U19 att de är bäst där. och dominerar där. Så att det är en liten triggers till de killarna också, tycker vi, på det sättet.
Ja, men spännande. Då får vi se hur det blir helt enkelt och utvärderingen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fortsätt.
ÖIS är världens bästa gäng.
Ja, men jag tänkte på det vi snackade om innan där, ja, men lite kring numerär. Nu pratade vi konkret om mittbackspositionerna då, men om man kollat hela truppen, hur känner ni där? Efter att det ekonomiska utrymmet inte finns för att ta in ytterligare spelare, men känner ni er bekväma med det antalet spelare vi har att tillgå idag?
Ja, det gör vi. Just nu är vi 19 plus 3 målvakter. Bara en inte är tillgänglig, och förhoppningsvis är alla andra utspelare inom kort tillgängliga för att vara med i både träning och match. Och där känner vi att bra siffra, och återigen då ges det utrymme för de yngre spelarna att vara med också.
Och vi säger då, man leker lite med tanken att det ekonomiska utrymmet inte var så pass tajt som det var, hade man velat ta in ytterligare en spelare då, eller känner du ändå att det här är ändå alltså att vi är klara?
Ja, men den är svår, för att det handlar om att ge befintlig trupp förtroende också, att de ska känna den både kärleken och förtroendet att vi tror på de spelarna. Och har man då ytterligare en eller två spelare som konkurrerar i vissa positioner, så är det klart att då kanske det skapas en mindre bra dynamik i truppen, och det är viktigt att hela tiden vara medveten om den. Det är något som vi jobbar stenhårt med och diskuterar mycket med coacherna.
Om man går över till nu, vi skickade ut på sociala medier och fick in en hel del lyssnarfrågor. De är väl lite invävda i många av frågorna som har ställts och det som kommer. Men en konkret fråga som vi fick är om du eller ni liksom har någon typ av modell när det kommer till truppsammansättning, om man delar in spelare i olika kategorier, alltså spelare som kommer underifrån och sen spelare i någon form av säljbar ålder och så stjärnspelare och sådär. Finns det någon sådan modell som ni antingen har jobbat eller önskar att jobba efter?
Önskar att jobba med definitivt att man framöver hittar en bättre struktur och en tydlighet i vad vi vill rekrytera och hur ÖIS vill jobba på sikt, vilken typ av spelare, vilken typ av fotboll, eller den här biten. Men det är ett tidigt skede för att göra det nu. Och någonting vi kommer fortsätta jobba med framöver är ju de här bitarna, rent liksom strategiskt hur vi vill jobba på sikt. Men nu handlar det om att på så kort tid som möjligt få ihop en så bra trupp som möjligt och en ledarstab som funkar med den truppen, och då dessutom hela kittet med akademi och allting. Det är det som är vårt huvudfokus just nu, att vi ska liksom få ihop det och sitta samman som förening i akademi, A-trupp, så bra A-trupp som möjligt och så bra ledarstab som möjligt. Detta kommer bli något vi jobbar med, så det är en väldigt relevant fråga. Så det kommer vi definitivt jobba med mer, och vi vill ju kunna sälja spelare framöver. Det måste vi ju vara öppna för och ha som till viss del ambition att kunna göra. Och då gäller det att jobba hårdare med akademi, gäller att jobba hårdare med, med kontraktsituationer och så vidare. Så att det är många delar i det. Men vi måste börja i rätt ände.
Ja, det är ju någonting, det här med att sälja spelare och så är någonting som vi har diskuterat en del. Alltså, ÖIS har väl de senaste åren generellt sett, vi har fått betalt för ett par tre spelare kanske, men vi har ändå varit många spelare som har lämnat antingen då som bossman efter kontraktet har gått ut, eller liksom att man har brutit kontraktet och sådär. Finns det ingenting att hämta i form av någon övergångssumma i en, ja men en sån som Sargon Abraham då, som man bryter kontraktet med, eller värderar man då att det är löneutrymmet som blir betalningen i fråga då?
Nej, men det är ju från fall till fall, och det är ju ganska svårt att sitta här och recensera flera olika övergångar. Men där gäller det ju att se över liksom, vad det är bäst för oss egentligen utifrån just då Sargons situation, så kände vi att det var en tillräckligt bra lösning för alla inblandade parter, och det hade nog varit svårt att lösa det på något annat sätt. Och där känner vi också att vi vill vara trovärdiga mot våra spelare, men också mot andra spelare som ser ÖIS som en intressant förening att komma till. Och då börjar man göra för mycket saker som kanske inte är helt korrekt, eller inte, jag vet inte, man inte ser till människan också i det. Så tror jag att då kan det också slå tillbaka. Sen måste ekonomin alltid vara någon typ av riktlinje i att vi vill såklart bygga upp eget kapital och ha större budget framöver och så vidare. Och det gäller att räkna kronor och öre just nu för att vi ska komma dit. Men på sikt så absolut ska vi jobba stenhårt för att få mer betalt för våra spelare.
Och hur ska man komma dit nu? Du pratade om akademin, det är väl ett led i det, och kanske kontraktsituationen. Har vi en hel del spelare vars kontrakt går ut i slutet av det här året. Och så här, hur ska ni jobba för att komma igång och kanske kunna sälja spelare framöver?
Ja, men precis som du säger, akademi är en del. Nya, eller vad säger man, förlängning av kontrakt i tidigt skede, en annan del. Längre avtal. Men det är inte så jäkla lätt heller. Vi har 10 spelare tror jag som har utgående kontrakt 2024. Och det är väl klart att vissa av dem känner nog ingen stress av att förlänga med ÖIS. För att det finns goda möjligheter att hitta andra klubbar om du inte är under kontrakt. Och dessutom kanske du får lite mer betalt någon annanstans. Men det gäller att vi är där. Så kontraktsituation, akademi, och det gäller att vi är där skapar en så attraktiv miljö som det bara går för att spelarna ska vilja vara en del av ÖIS och därmed få in den typen av spelare som vi också kan sälja framöver, och inte bara akademispelare, men eventuellt några andra som också ser ÖIS som ett jäkla bra ställe att vara på för att utvecklas och kanske ta ytterligare kliv i sin karriär. Så att det är olika delar i det, precis som du säger, som vi måste jobba med framöver.
Jag tänker bara, jag har sett att vi inte har kritat ner den frågan här i våra lilla dokument, men jag tänker ändå att vi får lyfta rekryteringen av Tobias Sana, som ändå har liksom skapat mycket reaktioner och väldigt mycket hype här de senaste dagarna. En riktig profil får man ju säga inom Göteborgsfotbollen och svensk fotboll. Hur har den rekryteringen gått till, och vad är det för spelare vi får in?
Ja, vi fick till oss, eller jag fick till mig i tidigt skede, att Sanna väldigt gärna ser sig själv spela i ÖIS 2024. Och vi hade väl möjlighet egentligen att göra klart det i tidigare skede, men vi var tvungna återigen att prioritera andra positioner och andra spelare, men vi visste att han fanns som ett alternativ. Och vad det gäller fotbollsspelaren Tofia Sana, så går det nog inte att få in så mycket bättre fotbollsspelare till en superettaklubb och i den situationen som ÖIS har varit tidigare. Sen har han en liten skadehistorik som vi får vara, inte försiktiga med, men vi måste ha respekt för att det är inte samma kanske Tobias Sana rent fysiskt utifrån att han har haft en svårare knäskada som tidigare. Men annars hade vi heller inte fått honom. Hade han varit frisk som en nötkärna så hade inte det varit ett alternativ att spela i ÖIS 2024. Så det är lite så vi får tänka om det är värt det också. Och vi tror att med det vi har kollat upp och så som jag känner Tobias Anders som han har tränat för att komma tillbaka nu, även om han spelade en hel del eller en del under hösten efter att han var tillbaka från sin skada, så tror jag garanterat att och fått de garantierna att han ska vara tillräckligt återställd för att kunna leverera.
Han, det är en spelare som liksom kan positionera sig ju lite på olika ställen inom offensiven. Har det liksom funnits en tydlig roll för er när ni har rekryterat honom, eller är det fortfarande lite öppet?
Nej, men lite som jag sa innan, att vi har några alternativ på om man tänker då i våra 10-roller där Niklas och Paul har spelat nu i princip alla träningsmatcher, så är det väl klart att det har fungerat väldigt bra, men vi behöver nog ytterligare spelare i den rollen som kan hantera det, och jag tror att Sana kan spela både i den rollen och som central mittfältare, lite beroende på vilka spelartyper man har sidan om sig och hur vi väljer att formera laget i stort eller vilket motstånd vi möter och så vidare. Det är många parametrar i det såklart. Men vi ser honom som en av 2 10 eller central mittfältare. Det tror jag att vi har en ganska klar bild över att det är där han är som bäst. Och det gör ju också att vi har möjlighet att kanske ha ett ännu bättre offensivt spel med eller utan Tobias Sanna på plan, utifrån att vi bygger upp den här offensiven, både defensiven och offensiven, som gör att vi egentligen alla våra offensiva spelare ska leverera bättre än vad man har gjort tidigare i form av mål och poäng, men också att vi har en tydlighet och en stabilitet i vårt spel.
ÖIS är världens bästa gäng.
Vi var ju inne lite på samarbetet med Real Sociedad där förut. Vilka konkreta för- och nackdelar skulle du säga kommer med det samarbetet?
Ja, men fördelarna är ju att vi har Xabi här och Thomas då, men även om Thomas är mer av scout och hjälper ÖIS i den delen, så är ju Xabis roll i akademin vital, alltså extremt, extremt viktig. Så det är ju den stora fördelen att vi har någon här som är avlönad av Real Sociedad och att han implementerar den typen av träningsmetodik både till spelarna, till lagen och till tränarna, utbildar dem också i akademin. Det är ju den stora fördelen. Och sen är det klart att de har vissa möjligheter i att plocka spelare både från ÖIS och andra svenska och skandinaviska klubbar genom detta samarbetet. Det är ju ett smart sätt av dem också. Men jag ser ju att vi har fler fördelar än Real Sociedad. Det negativa är väl i så fall om folk inte köper att vi tar hjälp eller att vi samarbetar med en spansk klubb. Men gör man inte det i dagens fotboll i Sverige 2024, då tycker jag att man är snett på det, för att man måste ha den open mindset i att ta in influenser och kompetens utifrån, framförallt så som svensk fotboll har presterat de senaste åren, så borde det vara mer tydligt än någonsin att jobba med de här bitarna på ett lite annorlunda sätt än man kanske har gjort tidigare. Och då hoppas jag att vi ska ligga i framkant där och vara lite unika i det, och att kidsen faktiskt ska inse att ÖIS har något spännande och intressant på gång som för andra klubbar kan erbjuda.
Mm. Och hur skulle det samarbetet på lång sikt kunna liksom ge frukt till ÖIS seniorlag? Alltså, det är klart att en bra akademi kan ju alltid leda till att bra spelare kommer fram, och där är ju Xabi och Sociedad extremt centrala liksom. Men om vi tittar på liksom, när kan det här påverka och hur kan det påverka ÖIS seniorlag, bortsett då ska vi säga från att Xabi faktiskt är en stor faktor till att vi överhuvudtaget spelar i Superettan nu, så lite har det väl redan gjort det, men om vi ser framöver också.
Ja, nej, men det är ju det genom akademi, att vi ska få en bättre akademi, spelare som ska kunna komma upp i A-truppen snabbare och få speltid i yngre åldrar, och att vi vågar jobba på det viset. Det är ju det handlar om. Det är liksom den stora grejen för vår del, tycker jag.
Mm. kan man se en framtid också där det kommer lite gubbar från Real Sociedad och bär den röd-blå tröja?
Möjligheten finns ju, men då tycker jag att det ska vara planerat på ett bättre sätt än det har varit då. Mm. Så att man tar in dem vid rätt tidpunkt av säsongen, så att det är i så fall en spelare som Real Sociedad tror på. Men de känner att det kanske inte finns plats för honom utifrån en konkurrenssituation eller ålder, eller att han behöver spela A-lagsfotboll, men har inte den möjligheten där. Och så vidare. Så att det finns en tydlig plan från både Real Sociedad för spelaren också, som ska känna att det är liksom ett intressant steg och ett utvecklande steg för honom. Och då för oss utifrån att nej, men vi har det behovet i den positionen och har en möjlighet att plocka in den typen av spelare. Så att det måste vara mer strukturerat och planerat i så fall om vi ska göra det.
Mm. Men diskussionen har ändå förts som alltså eventuella...
Ja, men jag skulle aldrig kunna göra det nu direkt. Utan,
nej, såklart.
I så fall blir det ju första gången eventuellt till sommaren eller framöver. Mm. Men då måste finnas en tydlig plan för spelaren och från Real Sociedad och för oss också.
Nu har jag lite dålig koll, ska jag känna. Jag vet ju att vi har... Santino, en gammal ÖIS-spelare då nere i Sociedad. Hur mycket följer ni honom och har vi några fler som är där nere nu?
Nej, det är Santino som är på plats i Sociedad sedan, det är väl snart 2 år tror jag. Och det går väl ganska bra för honom. Vi får väl den informationen som vi behöver ungefär om hur det går för honom och vad som händer med honom framöver. Sen så finns det en annan kille som inte tillhör ÖIS, men en svensk kille som också är på plats sedan en tid tillbaka, som då såklart är en del av att de har den scoutingen i Sverige och Skandinavien som de har just nu. Och så är det väl möjligt att det kommer fler framöver, förhoppningsvis för ÖIS skull och för spelarna som i så fall är aktuella, deras skull också. Det är ju en unik möjlighet för unga spelare också.
Mm. Men Santino tillhör väl inte ÖIS längre, va, om jag, utan han tillhör Sociedad nu på
tiden. Så får vi se om det blir så framöver, eller om det är ju en tuff konkurrenssituation när du kliver ut så här i ung ålder, men det är också en fantastisk möjlighet, så det är ju spännande oavsett att följa de här unga killarna som kliver ut.
Mm. Jag tänker nu när vi är inne på Sociedad och akademin, hur nära jobbar du med Andreas och Xabi och Thomas då också för den delen? Hur ser det samarbetet ut?
Ja, när vi jobbar ju förhoppningsvis vad jag har hört och så här tätare än tidigare, och alla känner väl en stor optimism inför det. Xabi tycker det är väldigt bra att vi har kommit in och att vi är kanske lite mer strukturerade nu och har en samsyn i hur vi vill jobba. Så att vi har haft en del möte och kommer fortsätta ha möte, och vi jobbar med att jobba så att Ad och Jesper får en tätare relation till akademitränarna också, och även spelarna för den delen. Vi har lite idéer om hur vi vill göra där, så att det är någonting som vi kommer att implementera under kommande veckor och månader.
Ja, jag tänker också lite på det här. Om man kollar på truppen vi har nu så är det ju i princip bara William Svensson som liksom, har tagit ordentliga kliv in i A-laget och tagit plats i en startelva, bortsett från Polle då, som har varit med länge, som är en egen produkt. Ja. Hur jobbar man liksom för att, specifikt för att faktiskt också kunna... utnyttja de här spelarna i ett seniorsammanhang, och att till exempel som Jens Kajust, han liksom inte bidrar särskilt mycket till ÖIS utan försvann bara iväg. Hur jobbar man för att utnyttja dem mer?
Ja, men det handlar ju om att vi som är ansvariga för sporten och för A-truppen framförallt, att vi väljer aktivt att jobba med de här delarna för att utveckla spelarna individuellt också, så att de tar de här stegen och följer upp egentligen allting vad det gäller fysik, taktik, teknik, psykologi eller mentalitet, så att säga. Så att vi jobbar aktivt med det. Det är våra verktyg just nu. Och vad det gäller att spela som Kajust och så här unga spelare som man önskar stannar i föreningen lite längre innan man kliver vidare. Det är svårt i dagens fotboll. Alltså det är många parametrar som gör att det är ju en liten business där ute i Europa, och det måste man vara väl medveten om och kunna hantera och acceptera också. De vill plocka spelare så tidigt som möjligt. De vill handplocka ett gäng och utifrån det sen jobba med dem i sin miljö, och väldigt få av dem kommer ju ta hela vägen upp i ett A-lag ute i Europa. Men de anser ju, många klubbar ute i Europa, att det är den mest effektiva och ekonomiskt lönsamma vägen att gå. Och det får vi bara i Sverige förhålla oss till. Även om det är tråkigt att sådana fina spelare försvinner i tidigt skede. Precis som Alexander Isak och andra ungdomar som har lämnat Sverige för tidigt. Sen så finns det ju andra exempel som Viktor Claesson och Ludvig Augustinsson och så här, som stannade lite längre i svensk fotboll innan man drog vidare. Så det är ju lite individuellt, men samtidigt så är det en bild och ett liksom ett nyläge som man måste acceptera.
Ja, om man kollar på en sån som Kajusto, så har vi ju ändå tjänat bra på honom, och de pengarna vi har fått in från försäljningen från Renda till Napoli har väl... Eller Renné, det är ju...
Där har du den.
Ja, franskan sitter inte...
Det finns ju så många, liksom.
Det är liksom, jag vågar inte ge mig på det. Hade jag försökt hade det nog blivit ännu värre. Försäljningen till Napoli kan jag säga då, bara exkludera det franska namnet. Räddat ekonomin på många sätt, kan jag tänka mig. Är det någonting man liksom, som du också prioriterar framöver, om man får upp de här talangerna, att jobba med liksom vidareförsäljningsklausuler och liknande?
Ja, definitivt. Det är en otroligt viktig del att försöka få in så mycket som möjligt. Och det har jag ju viss erfarenhet av sedan tidigare också. Så att det är väldigt viktigt. Det är ju den möjligheten vi har att tjäna pengar i ett senare skede också. Om vi nu inte... Om nu inte killarna är kvar så länge, utan tar klivet i tidig ålder. Så är det ju. Så det är klart vi kommer att fortsätta jobba med det.
Tänker vi att vi ska börja runda av, men vi fick en avslutande lyssnarfråga då, som faktiskt var ganska intressant. Och det rör ju det här med agentbranschen och sånt, som har varit väldigt mycket uppe i media. Att det finns olika nätverk och sådär som har infiltrerat fotbollen mycket och sådär. Hur ser du på agentbranschen i stort liksom?
Ja, det är lite vilda västern. Nej, men det finns ju extremt många aktörer, och det gäller att kunna selektera, och det har jag väl lärt mig också. Vilket kändes bra när jag väl kom in i ÖIS och i den rollen jag har här, att man hade viss koll på det. Men det är ju det är inte helt lätt att navigera i. Det måste jag säga. Samtidigt så får man ha respekt för deras jobb, men jag känner väl ändå att det finns ett gäng som jobbar på ett bra och korrekt sätt, och sen så finns det många som jobbar på ett mindre bra sätt. Så att det är bra att förhålla sig till.
Är det lätt att upptäcka de mer oseriösa aktörerna och filtrera bort dem, eller hur jobbar man för att skydda klubben?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag, och det tycker jag visar sig också i längden. Det blir ganska tydligt efterhand om man jobbar direkt med agenten eller om de jobbar med andra klubbar. Så klubbar pratar sinsemellan också. Vi har våra sportchefsmöten och har god kontakt och relation med många sportchefer. Så att, det tror jag att där finns ett liknande tänkt hos de flesta. Att man, är det någon som inte har agerat på ett korrekt sätt, så väljer man kanske att jobba med någon annan. Förhoppningsvis så förstår också spelarna detta och väljer klokt sina rådgivare.
Mm. Låsa Pontus, då tackar vi så mycket för att du ville vara med, och sen så tänkte vi höra om du vill ta våra avslutande ord. Vi säger alltid ha det gött, hej, när vi avslutar här, så du kan få göra det om du vill.
Det är jag som ska göra det nu alltså.
Ja,
det är
med bred göteborgska med också. Göteborg.
Ha det gött, hej!
Hej.
Vi är blå, och andra laget slå, hej! ÖIS är världens bästa gäng. ÖIS laget som tar 2 poäng. Nu vi spelar bollen kvickt och rätt. Vi ska vinna lätt. Det är sällskapet.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.